Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ytterligare en vecka har gått och vi är tillbaka i studion igen. Jag, Tommy Bäcker, tillsammans med min kompis Niklas Nyman. Och denna vecka så måste vi väl säga att vi rullar på med temat gäster. Kan vi börja med att tacka för den fina responsen vi fick efter förra veckan med Isak. Så då slog det mig, fick jag så här en blixtsnilleblixt igen i helgen och tänkte att Mattias kan vara med.
Och här är jag.
Och så är han det. Välkommen till Kedja Ut, eller välkommen tillbaka.
Tackar, tackar. Det var ett tag sedan nu.
Ja, det var det.
Typ ett halvår. Hur har ni klarat er utan mig?
Det är ett halvår på riktigt.
Ja, men det måste det vara.
Det är ju ungefär
så mycket avsnitt hela tiden. Jag kolla exakt när du var med senast.
Det är ju för riktigt sjukt om det har gått ett halvår. Jag tycker inte att det var så fastigt länge sedan. Men det kanske har gått ett halvår.
Och de som lyssnar kan ju inte se det här, men du ser ju ut och har åldrats mer än ett halvår.
Det har jag. Tiden. Det har jag.
Känns som du har haft lite att göra.
Jo, jag har men, haft.
Har du varit med en gång eller två gånger förut?
Två gånger.
Två gånger. Det här är tredje gången. Han är nog den enda som har varit med tre gånger nu, tror jag.
Ja, det är det nog. Men jag kan inte hitta.
Den enda som har nämnts flera gånger mig eller mitt namn är Robin Willman då. Så jag hoppas att jag kan få komma i kappan snart. Jag tror jag bara har 250 omnämningar kvar liksom innan jag kommer upp even.
Ja, exakt.
Just. Han var het i, som samtalsämne det här första året. Sen har det fan gått ut för.
Ja, det blir så när man blir, men när man blir lite varm i kläderna så att säga, då lossnar det lite. Ja, men i alla fall, medan Tommy letar rätt på vilket avsnitt Matte var med i sist, så kan vi väl säga så här, vi ska annonsera vinnare i våran giveaway som vi gjorde tillsammans med Nordic, som vi har tillsammans med Nordic Disc Golf, Tommys sponsor. Sen ska vi även prata med Matte om lite spännande samarbeten som vi har med grannlandet Finland. Och sen ska vi även ringa upp en guldmedaljör får vi säga från helgens lag SM. Och ja, där är vi nu. Men jag tänker att vi hoppar in direkt i det här snacket kring samarbetet med Finland, Matte. Kan du, dels kan vi få en liten snabb kort presentation av dig, chipsmonstret Mattias Nilsson.
Ja, Mattias Nilsson. Håll på med discgolf sedan urminnes tider. Är nu ordförande i Svenska Discgolfförbundet och jobbar med ganska mycket kring förbundet och olika aktiviteter liksom, förutom tävlingar. Det är väl där jag försöker hålla mig ifrån lite, även om det såklart finns vissa delar jag gör där också. Men det är annat sånt som det kanske inte riktigt syns än, men som kommer märkas i framtiden. Det är sånt som jag sysslar med just nu. Och där är ju det här då som vi ska prata lite om, just ett samarbete med Finland. Och det är väl, ja, de flesta av oss har väl tänkt samma tankar, varför liksom USA är så bra som de är och hur vi ska kunna stoppa dem. På damsidan har vi ju kommit i kapp, men på herrsidan är vi ju fortfarande en bit efter. Även om vi har lite uppstickare med Lisott och liknande från Europa, så är det fortfarande spelare från USA de som dominerar. Och det är något jag funderar på ganska mycket, och det är också något som vår fysio- och landslagstränare har funderat på tillsammans med motsvarigheten i Finland. Och de två har haft lite så här samarbeten som inte så många vet om. De har diskuterat lite olika vägar att gå, utveckling och sånt. Och så landade de i att det vore kul att göra något riktigt samarbete. Och frågade mig om Svenska Discgolfförbundet var intresserade, och det var vi. Och sen gick frågan till då finska motsvarigheten, och de var också intresserade. Så nu är vi här och ska ha ett läger i Finland här i november. med 16 spelare från Sverige och 16 spelare från Finland.
Sjukt spännande.
Mm. Ja, det, vi tror jättemycket. Alltså, vi hoppas ju att det här ska vara en start på det, liksom, det vi har pratat lite om och som varit lite som mantrat i det hela är ju att det är vi mot USA. Sen kommer vi såklart tävla som nationer på EM och spelarna kommer ju tävla mot varandra, men vi ska i kapp. Det spelar liksom ingen roll om det är en finsk spelare eller en svensk spelare som är den första som vinner VM som inte är en amerikan på NPO. Och såklart att vi vill fortsätta trenden på FBO-sidan. Att vi ska ha fram fler europeiska damer som är bättre än de amerikanska.
Jo, det jag sa var från din aspekt som ordförande, eller från från ditt perspektiv som ordförande, Mattias, vad kan du se i dagsläget att svensk och europeisk discgolf rakt av behöver bli bättre på? Rent spelmässigt eller är det organisationsmässigt?
Det är väl en mix av olika saker. Det jag tänker att vi ska börja med är ju det som Europa, Sverige och många liksom små europeiska länder alltid varit duktiga på inom idrott. Det är ju organisationer. Hur kan liksom nationer som Sverige vara så starka i så många idrotter som vi faktiskt är, med tanke på hur liten befolkning vi har? Och det är ju för att man är noga med allting runt omkring. Man har bra träningsmöjligheter. Man ser till att spelare eller utövare har bra förutsättningar. Så det är ju steg ett, att vi liksom löser den delen åt spelarna. Sen behöver vi bredden och sen behöver man tävla mot bra spelare. Jag tror det är där det är den största skillnaden. Jag tror inte i grunden att det är så jättestor skillnad med de amerikanska spelarna och de europeiska idag. Men man behöver tävla mot motstånd som är lika bra som en själv eller bättre om igen. Det räcker liksom inte med en tävling, utan det här måste göras flera gånger. Och det hoppas jag ju med det här lägret, att nu ska man stå och träna med de absolut bästa. Det kommer se lite olika ut då, beroende på om det är Finland eller Sverige, hur uttagningen ser ut. Men det är ju liksom toppspelare som ska vara där. Men spelare som vi ser har en uppsida som fortfarande inte kanske har blommat ut fullt ut. Utan, och det, då i det fallet så handlar det om de flesta svenska spelarna skulle jag säga. Med några undantag som liksom kanske inte har ett bäst före datum, men de har hittat sin högsta nivå. Och i det här fallet så letar vi efter spelare som har kanske både ett och två och tre steg till att ta.
Mm.
Och tack för att vi precis nu håller på att ta fram, så kan jag inte säga några namn riktigt än på vilka som ska åka. För de ska få möjlighet att tacka ja själva innan vi börjar droppa massa namn.
Och när i tid pratar vi om att det första skulle ske?
Själva när vi ska sätta namnen, tänker du på?
Alltså, vänta, första när ni sätter igång med första samlingen.
Ja, första samlingen sker då i Finland. Det är en ny arena eller en ny träningsanläggning. De har en olympisk träningsanläggning. Och det är den 4-6 november som vi är där. Och sen till våren så åker vi till Bosön. Så då kommer de finska spelarna hit. Och eventuellt så kommer vi ha ett läger i mellan där i Spanien som kommer vara mer fokuserad på kanske tävling och kastteknik. De här två lägrena som är nu i november och i mars kommer det vara i Bosön är ju mycket fysik och mycket träningsupplägg och mycket mätning av hur spelarna liksom presterar på olika typer av, vad ska man säga, övningar. Och sen ska vi ju mäta framstegen på det liksom, baserat på träningsprogram som de kommer få av tränarna för respektive land.
Ja, det låter ju otroligt spännande i vilket fall. Och det här med bra anläggningar så tänker jag att Finland vet man ju att de har ju satsat mycket på hallar totalt sett. I form av både fotbollshallar och ishockeyanläggningar och sådana saker. Och det är klart, om det nu är en olympisk anläggning ni ska vara i, så är det ju klockrent när Finland har ju samma klimat som vi har, så att det blir bra. Vad tänkte jag på? Du vill inte dra på någon namn, så det känns som att vi får göra en follow-up på det här, Tommy, såklart, när vi börjar få klart med fler namn.
När listan har kommit så kan man ju få.
Och vi hoppas ju att, alltså, man måste ju ha möjlighet att ta lite ledigt från jobb och sånt, så vi hoppas ju ha det här klart egentligen under nästa vecka.
Mm. Hur lång tid handlar det om själva lägret, det första lägret i Finland?
Man åker på torsdag kväll, troligtvis med båt dit, och sen är det fredag, lördag, söndag, halvdag, och sen åker vi hem då, och det blir nog med flyg hem för att man ska hinna hem på ett bra sätt. Vi har ju ska, på fredag kommer jag sitta och rodda med de här praktiska detaljerna. Mm. Försöka boka upp det hela.
Ja.
Och samma sak att vi jobbar lite mer och vilka som ska vara på plats och sådana saker också, för att få till allt det här med både träning och sånt, och även kanske vi får dit någon som kan inspirera lite, någon spelare som tidigare har varit stor. Vi får se lite, vi jobbar med några namn där.
Mm.
Och sen förutom rent liksom, om man ser till träning, vad det är vi hoppas det här ska ge, så hoppas vi att spelarna ska knyta kontakt till varandra. Det är ju så att det är inte helt gratis om man vill åka över till USA och åka omkring där och tävla. Men man kanske kan hitta någon som man kan trivs med, man kan åka med här, kanske från något annat land. Alltså antingen att det är en svensk som hittar någon finsk som man vill resa runt med, eller tvärtom. Och samma sak att man kan skapa lite kontaktnät när det gäller sponsorer, hur de jobbar, och inspirera varandra lite.
Mm. Hur ser fördelningen ut mellan herr- och damspelare? Är det någonting du kan gå in på?
Ja, Sverige kommer erbjuda 8 damspelare och 8 herrspelare. Så det kommer vara jämnt där. Mm. Däremot så kommer vi ju ha en viss typ av krav på nivå på det. Så skulle det vara så att, framförallt pratar vi då damspelare, att om det är för många som tackar nej, så kommer vi inte fylla på bara för att fylla på, utan då kommer det gå över till MPO i det fallet. Men i liksom som start så kommer det vara 8 spelare, dam, 8 här. Finland gör lite annorlunda. De har inte riktigt samma tänk som oss, men det kommer vara någorlunda jämnt där också.
Mm. Hur går tankarna kring junior och åldrarna, typ sista års juniorer och sånt där? Är det någonting som har vävts in i de tankarna, eller hur resonerar man där?
Det gör det, och det är en utanledning till att vi inte kan gå in för mycket på namn och sådär. Det är såklart att det finns en del juniorer som är aktuella, men det här beslutet måste ju komma från föräldrar. Så jag ska ha möte med en förälder imorgon eller på fredag, beroende lite på hur vi löser det med tider på dagen.
Mm-hmm.
Men det behöver ju liksom landas hela vägen. Men det, vi har ju några i Sverige som vi vill ha med, för att de är liksom bland de bättre.
Mm. Men det blir liksom en fast, om man säger en fast trupp inom situationstecken. Så att det blir 8 herrar, 8 damer som åker. Det är också samma personer som får möjligheten att åka till samling 2 och 3, eller
till
finns
samling
det någon
swap? Ja, till samling 2 är det samma personer.
Ja.
Nu har vi satt, vi har inte gått ut med den informationen ordentligt ännu, utan, men det kommer vi göra så småningom, att landslag tas ut ett nytt. Jag tror vi landade i slutet på september varje år.
Mm.
Och de här spelarna kommer ju vara en del av landslaget. Landslaget är alltid större än den färdiga EM-truppen exempelvis. För det är bara EM som vi faktiskt har en trupp till. VM funkar lite annorlunda.
Mm.
Så landslaget kommer alltid vara större. Och anledningen till det är ju för att man ska kunna dra nytta av just sådana här saker. Vi kanske har en spelare som inte riktigt platsar i EM-truppen än. Men vi ser att det kan hända någonting med den spelaren om den bara får rätt förutsättningar. Och då får spelaren vara med i landslaget och få sådana här tillfällen eventuellt.
Mm.
Sen blir det ju så att landslaget i det här fallet kommer vara större än vad det här lägret är. Och det här är ju ett litet test. Vi kan inte hantera hur mycket spelare som helst. Det är ju fortfarande ganska många. Det är ju 16 för varje nation, så 32 spelare som ska samsas på anläggningen och de olika stationerna. Och hur vi liksom vidareutvecklar det, om vi går ner och bjuder in fler nationer i framtiden eller om vi utökar med inom bara Sverige och Finland, det får vi se. Det kommer nog göras ett test om det kommer vara ett år åtminstone där vi testar bara vi med de här förutsättningarna, men de spelare som åker nu kommer få en chans i mars också.
Det låter ju som en bra start inför kommande EM-truppsuttagning också.
Absolut.
Och vi hoppas ska väl spela sig till EM 2023, va?
Ja, det är tanken. Jag är lite osäker på vart det ska spelas, men det stämmer.
Jag som tänkte fråga dig det, för jag har inte koll.
Tyvärr. men i alla fall liksom så här, det, jag, Jag hoppas också att det här kan vara en liten drivkraft. Vi kommer ju inte kunna få med alla. Det kommer ju vara folk som känner sig liksom besvikna att de inte får vara med. Men att möjligheten finns ju fortfarande. Mm. Att det här ska vara något man vill kämpa för att få vara en del av.
Men det ser vi ju i alla sporter som ja, men är väl etablerade. Speciellt i Sverige. Och även, sen har man hanterat det kanske lite på andra sätt än vad man gör i övriga Europa. Pratar vi lagidrotter, fotboll, ishockey, så ser det ju kanske inte likadant ut hur vi agerar jämfört med övriga länder. Men vi är på väg åt samma håll inom discgolfen, att det faktiskt kommer kunna bli en konkurrenssituation. Och det tror jag är jättenyttigt för att kunna ha, precis som du är inne på, ha drivkraften att faktiskt bli bättre och vilja vara en del av någonting. Ja. För det blir ytterligare en plats att fightas för. För jag menar, det är en individuell idrott. Du tävlar oftast mot och för dig själv, liksom mot andra. Men att kunna ha det som ytterligare en morot att faktiskt, okej, jag är bland de bästa i Sverige och får representera Sverige på ett mästerskap.
Alltså, exakt. Och också inte bara inom Sverige utan också då, som i det här fallet då Finland, som är den kanske starkaste nationen i Europa. Att nu ska man stå och träna puttar sida vid sida med de absolut bästa finska spelarna. Och sätter de 20 av 20 och man själv bara 15 av 20, då kanske man tar det extra träningspasset hemma efter lägret för att komma upp på den nivån. För då vet man vad som krävs. Det kanske man inte riktigt alltid ser på en tävling. För där blir det så lätt att bara se resultatet. Liksom x antal under par. Men det säger inte så mycket om spelet egentligen. Man ser bara några enstaka kast. Men här kommer man ju se kast efter kast efter kast. På ett annat sätt.
Och jag tror det här just med att skapa konkurrenssituation, ser man till andra sporter som om du tar fotboll och hockey till exempel, så är det ju någonting bara som pushar andra och även både de dels inom landslaget men sen även de som vill in i landslaget så att säga, så krävs det liksom att jag måste träna lite hårdare, jag måste jobba mer med de här sakerna mer på detaljnivå. Sen är det klart att de får lite förspänt, de som är i landslaget, med att de kan pusha varandra där internt, men även att det finns kanske tränare som kan se saker eller hjälpa dem med saker som kommer att göra dem till bättre spelare. Men när jag läste om det här och hörde om det här med den här samarbetet med Finland, så var jag superglad. Just för att kastsporter och Finland, det är ju synonymt med varandra. De har ju varit ruggiga länge i många kastsporter. Och när man när man hör och om spelare som har spelat med, bland annat senaste avsnittet med Isak, liksom att när man kastar långt i Sverige, men när man kommer till Finland, då är man sist liksom. Så att nu är inte det längden bara allt, men ändå liksom kul att vi kan få till ett samarbete med en nation som har en tradition av att vara duktiga i kastsporter.
Absolut. Och de ser också lite vinning av att ha samarbete med oss när det gäller lite det vi var inne på i början med organisation och sådana saker. De har ju kommit väldigt, väldigt långt, men de är också delar som de tittar på Sverige i. Så jag tror att det kan liksom finnas det finns en vinning från båda sidor i det här. Jag tänkte vad som kanske är viktigt också att betona lite extra just när vi pratar om det med juniorer, är att det här inte är ett juniorläger. Det är inte liksom en toppning på det sättet när det gäller långt ner i åldrarna liksom, utan det här är ett läger för spelare som har kommit upp på en viss nivå. Sen har vi som sagt några juniorer i Sverige som ligger på den nivån, och det är därför de får chansen. Så att är man junior och liksom vill framåt, så ska man inte se som att man har blivit petad i ett sånt här läge, för det här är liksom en annan sak. Då kommer vi fortfarande ha våra svenska juniorläger där alla är välkomna och sådana saker. Så att det finns stora möjligheter för juniorer idag som inte ligger på liksom en Europatoppnivå att i framtiden komma hit. Man har inte liksom blivit petad för all framtid bara för man inte kommer med första omgången.
Först är liksom en diskussion med spelare som, nu kanske jag låter hård, men som hamnar inom liksom second best-kategorin. Alltså de spelare som är på gränsen, men kanske idag är det inte din tur, utan kanske nästa gång. Först en diskussion och liksom har ni en dialog med de spelarna?
Inte direkt nu skulle jag säga. Inte så här. Nu är det ju... David Svärd som är landslagskapten som tar ut spelarna och Johan Sleman då som är tränare. Så jag är liksom, jag sköter bara pappersarbetet egentligen mycket kring det här. Så jag är inte med att ta ut spelarna. Men det finns ju såklart att det finns spelare som ligger på gränsen. Och vill en sån spelare veta varför man inte blev uttagen eller vad det är som saknas, så är man ju självklart att man ska ta kontakt med Johan eller David då, för de har svar på det. Sen kommer det väl i framtiden kanske ta sådana kontakter också och informera om att man var på gränsen, men det ska man väl nog vara lite försiktig med att tänka på hur man formulerar sig en sån sak. Däremot så tas det kontakt med spelare som vi vet är väldigt duktiga men som kanske inte gör den där riktiga satsningen och kollar av om det finns en möjlighet för dem att göra satsningen. Om det finns en vilja och liksom en framtidstro. För att vi vill ju inte att de spelarna, även om de är väldigt duktiga idag, ska ta plats för någon som vill det här väldigt gärna. Så det är väl mer åt det hållet kanske, att det finns några som har det liksom kastningen för att vara med på det här. Men där det kanske saknas det där lilla, lilla extra i allt runt omkring. Är man villig att ta det där träningspasset? Eller tycker man det är roligare att hänga med polare? Så det är nog några som eventuellt kommer fallera på den delen. Att man faktiskt inte vill det tillräckligt mycket.
Mm. Nej, och i längden så är väl det nästan skrivet i sten att har man inte viljan då kommer inte utvecklingen att ha samma kurva som ni kanske har haft under en tid när det har pekat spikrakt uppåt, utan att viljan hos de som vill utvecklas och är talangfulla på det sättet kommer lyckas i längden.
Ja, och sen är det som man kan ju såklart ångra sig, men då blir det ju vid nya ansökningsperioden. Det kan ju vara så att livet blir lite olika av olika anledningar liksom, så att det är såklart att har man tackat nej en gång så är inte liksom, det är inte stängt för all evighet, men vi vill inte att någon åker på ett sånt här läger utan att ha någon form av framtidsplaner och vilja. Så det är ju någon som kommer sitta hemma och vilja åka istället.
Ja.
Nicke, du kan väl i så fall bara sen be om Johan och Davids telefonnummer så att du får ta kontakt med dem och fråga varför du inte har fått frågan.
Varför jag inte har
fått? Du var ju görförbannad här i veckan att du inte fick åka på landslagsläger.
Vi har ju pratat om Nicke mycket. Han har ju, men det är ju föranden det får leda på.
Ja, det är det.
Och det, så är det också. Jag har ju den självinsikten att jag kommer aldrig att lära mig heller, så att jag liksom kan ta att jag är petad.
Du hade tackat nej ändå, menar du?
Ja, jag hade tackat nej ändå. Jag vet, min forehand är för dålig så att jag har ingenting där att göra.
Ja. Nej. Det är stort av dig.
Ja, någon sorts självinsikt. Jag försöker sprida självinsikt i Discord Sverige också.
Ja,
men jag jobbar inte så hårt med det, kan jag säga. Ja, men hörni, jag tänker att vi lämnar det där. Det ska bli otroligt spännande att se vilka som får åka, såklart. Det ska vi följa upp. Och även kanske få ta en debriefing med dig, Matte, igen efter det här lägret. Och kolla av lite så här, hur var det och gick det? Och liksom, det är klart, allting är ju liksom nytt nu. Det är liksom inte att man kommer kanske, ja, men det ska landa saker och det ska liksom, ja, men strukturen ska sätta sig.
Det är ju mycket sånt här som man inte tänker på. Nu sitter de och tar tider på vad olika tester och övningar tar för att man ska hinna med 32 spelare. Liksom. De sitter med tidtagare ur och gör de här grejerna, de som ska driva lägret nu. Så det är ju liksom inte bara att sätta ihop en sån här grej. Så att det är som ni säger, det måste ju landa i någonting och sen kommer det utvecklas ut efter det.
Ja, precis. Ja, men du, är sjukt spännande i alla fall. Jag tänker att vi hoppar vidare i avsnittet. Och nu tänker jag att vi tar och ringer upp en guldmedaljör på en gång. Så tar vi det därifrån, det här med lag SM.
Hallå.
Hallå, Jenny Larsson från Jönköping.
Tjenare, tjenare.
Ja, det var dialektkungen har svarat. Hej Jenny, kul att ha dig med.
Oh, nej, dialekt är inte min grej.
Ja, det är min grej. Dialekt är min grej. Du är välkommen till Kedja Ut. Vi sitter här, jag, Tommy och Matte Nilsson är med också. Chipskungen.
Ja, men, vad trevligt.
Ja, det är härligt att ha lite småländska.
Precis. Känner man sig hemma.
Exakt.
Jag tänkte höra lite lag-SM. Låt höra, hur gick det där till?
Ja, du, om jag hade svar på det så hade jag sagt det för länge sedan. Men nej, det är helt sjukt faktiskt. Ingen av oss har riktigt fattat vad som hänt än faktiskt. Men nej, jag vet inte. Vill ni ha en långa eller korta version?
Ja, nej, men berätta gärna. Tjava oss på lite snabbare genom gruppspelet, så tar vi slutspelet som är det intressanta.
Ja.
Tänker jag. Men börja med gruppspelet. Vilka hade ni i er grupp?
Vi hade Västerås, Uppsala och Ymer. Mm. Så vi började mot Västerås, tror jag det var. Och lyckades knipa den med 4-2. Vi vann en singel och dubben gjorde vi.
Mm.
Och sen hade vi Ymer på eftermiddagen och det blev ju en riktigt jämn kamp. Det blev faktiskt 3-3 i den.
Mm.
Så vi delade på poängen där och sen var det då öppet till lördag morgon där. Vem skulle bli gruppsegrare och få, ja, kanske på, inte på pappret kanske man inte ska säga, men kanske var den lite lättare lottningen i kvartsfinal då.
Mm.
Och då steppade vi upp rejält mot Uppsala där då och tog alla 6 poängen. Vilket gjorde att vi blev gruppetta. Mm. Så det var en extremt viktig match. Och det var fantastiskt hur hela laget steppade upp liksom, när det behövdes som mest.
Mm.
Vi hade väl, eller vi, jag kanske pratar mest för mig själv. Men jag hade ju inte spelat asbra på hela fredagen. Jag har ju legat hemma och varit sjuk i typ 10 dagar innan här. Så uppladdningen har inte varit felfri. Men nej, det kändes som vi steppade upp allihopa när det behövdes liksom.
Mm. Vilka fick ni möta i kvartsfinalen?
Järva.
Ja. Mötte vi. Just det. Och sen i semien så mötte ni...
Spindisk
var det ni
mötte. Ja. Skåne, ja.
Skånegänterna.
Exakt.
Som tog bronset sen... till sist, va?
Ja, det stämmer. Väldigt välförtjänt.
Mm.
Måste jag säga.
Ja, och sen finalen. Berätta mer om finalen. Där kan du få fördjupa dig lite.
Så då hoppar jag nog faktiskt tillbaka till semin. För det var ju egentligen den som var det sjukaste, skulle jag säga.
Ja.
Det börjar med att jag har precis spelat färdig min singel, vunnit den. Och jag går ju då med Jannike som fortfarande spelade sin.
Mm.
Jättejämn match mot Emma. Och när vi står på hål 1 och har drivat ut så hör vi kedjor på hål 18 och ett sjukaste vrålet någonsin, tror jag. Och jag kollar ju bort och ser att det är Petronella i vårat lag som har stängt ut ett ace. Och det här fick jag ju höra då i efterhand att de låg under med 3-1 med 3 hål kvar att spela. Och där och då har ju Ida parkerat hålet först, men vad jag förstod det som så låg även Spindisk för en birdieputt. Så Ida, eller Petronella, gick fram på 10 och tog upp en putter och tänkte kasta ut liksom enligt hennes vanliga gameplan. Och Ida bara, nej nej, vi måste ha ace här. Du måste kasta något snabbare. Och sagt och gjort, hon tar upp sin lott och gör skip ace och sätter den rakt i liksom.
Snyggt, så jäkla sjukt.
Nej, det är helt osannolikt. Jag kan inte fatta att det händer liksom.
Det är sånt här som kan hända på lag-SM. Det är det som gör själva tävlingen så speciell.
Ja, det är väl det liksom. Matchplay blir ju något helt annat. Jo, här ser du runt hålet och allting. Och allt kan ju verkligen hända i matchplay som sagt. Men ja, till denna gången var det till våran fördel. Men som sagt, efter det så var det ju 3-2 då. Och på hål 1 lyckas forehandguden Ida Karlsson drömma till med en birdie där, vilket då gjorde att de kunde dela på det sista hålet och sen ta det till ett särspel. Och ja, då spelade ju Ida mot Jolin och båda fick på en sån smash drive på från 10. Detta var alltså ett långt hyfsat öppet par 4. Och efter första, så jag kommer då vem av dem som kastade först, men Ida kastade ett bra kast till, ligger där kanske 20 kort. Och det är en sluttande green där med, så den är lite läskig i birdieputt sådär. Och Jolin ligger typ pin high fast ja, 30 meter till vänster in i en buske. Så hon har egentligen bara en forehand för att pitcha fram till korg liksom. Och Ida börjar först och får lite lång rull på sin. Och ligger 8 meter ungefär från korg. Och Jolins inspel blir lite för kort. Och även hon ligger 8 meter från korg. Så ja, där kan ni ju tänka er hur nära den var liksom. Men stål Ida Karlsson går fram och stänker den putten. Och ja, till vår fördel sätter inte Julins in då. Men som sagt, det var en sinnessjuk match. Och vi är väldigt glada över att Spindis faktiskt tog bronset sen. Det var de verkligen förtjänt av.
Du kommer ju från lagsporter, Jenny. Liksom. Känner du dig när det var på ett annat sätt? När det är lagspel så här, kontra när du spelar själv?
Ja, när jag får stå jämt och kolla på gör jag det. Bänknötare är ju alltid värre än att spela själv.
Så, jag håller med om det.
Ja, särspelet var jobbigt att gå vid sidan av. Men när jag själv ska prestera så är det aldrig, det är inga problem. Liksom. Men och bara kunna stå och kolla på och hoppas liksom. Det är jobbigt. Men glädjen blir ju dubbel, eller kvadruppel nu då, när vi är 4. Så det var semifinalen. Finalen sen då spelar vi mot Ymer igen. Och det var ju ganska upplagt för att bli en jämn match som vi hade delat så i gruppspelet. Vi har fördelen att vinna lottningen där. Och som sagt, vem hade inte satt så svenska silvermedaljörer i par om man haft de två? Så det gjorde vi. Och de vinner sin dubbel. Jag vinner min singel. Och Nedda vinner sin singel också. Och ja, vi kunde inte drömt om ett bättre avslut. Liksom.
Är sjukt mäktigt. Jag har inte följt så slaviskt, ska jag säga personligen, laggästen, men bara följt lite små uppdateringar och så som har kommit på Instagram, och sen följde jag Umeå Disc Golf Clubs framfart på i MPO och så. Och sen tänkte jag, men undrar hur det har gått på FPO-sidan, så jag började kolla igenom alla händelser och inlägg och sånt på Instagram, och så sen var de vann!
Så jag.
Till min stora glädje när jag såg att du var med där, såklart. Så det var ju sjukt kul, och stort grattis till dig från mig, säger jag.
Tommy och Matte
får väl gratta bäst de vill.
Ja, jag tror du skulle inkludera oss båda i den gratulationen, men ja, stort grattis Jenny. Det var otroligt roligt att få se att det gick vägen för er.
Ja, det är ett grattis för mig snälla. Också. Jag har faktiskt redan skrivit.
Exakt. Chipskungen har redan skrivit till mig. Ja, nej. Jag tackar så hjärtligt. Eller vi tackar. Och som sagt, vi tackar alla som har skrivit till oss också. Vi har fått ett helt fantastiskt bemötande. Så det värmer.
Och som jag skrev till Jenny lite där också. Det här känns som något hon har skramlat ihop under året. Det är många som kämpar på så här. Men liksom hon har legat på gränsen ganska många tävlingar till de här riktiga toppresultaten. Men kanske inte riktigt nått fram av olika anledningar liksom. Men nu gjorde du det.
Så, nu fick jag kora den med en liten grann här. Ja, det behövdes 3 kompisar till bara. Men nej, men jag håller med. Det är väl lite så säsongen har känts en del också. Det började bra och sen var det lite motgångar med axelskada och sådär. Men sen har ju spelet släppt mer och mer. Och både på SM och Ladies Disc och alla sådär efteråt har det ju... Ja, spelet har känts extremt bra. Så det var kul att komma till Örebro och kunna spela med självförtroende och ja, spela den discgolf jag vill spela. Liksom.
Du och Carl har ju tonat ihop den här säsongen. Och de tog ju också en medalj, men inte av samma höga valör som du.
helt okej fortfarande.
Vad sa du?
Fortfarande helt okej. Det är sjukt imponerande skulle jag säga av grabbarna i JB att ta hem en bronspeng. Jag tror de var rankade 11:e lag eller någonting. Så det är helt fantastiskt att se.
Men du har inte gett honom någon gliring att du faktiskt har en guldmedalj?
Nej, det är faktiskt inte så jag funkar.
Nej.
Men jag kanske borde gjort det, jag vet inte.
Nästa år får du göra det.
Vänta på rätt tillfälle.
Ja, lite så. Nej, vill man behålla han som coach så får man väl vara lite snäll mot han. Ja. Tänker jag.
Inget dåligt resultat för JB alls på här sidan heller, utan det ska de ha med sig. Att det var en fin prestation.
Ja. Verkligen. Det är ju extremt tajt där på MKO-sidan. Alltså, i varenda gruppspel är det ju i princip delade matcher och särspel till både höger och vänster. Så det är imponerande.
Mm. Ja, härligt. om du kan hänga kvar igen nu en liten stund till. Om vi studsar över till MPO och tittar där, så Ymer tog hem det för Matte, hjälp mig.
Västervik
2 är precis, och John Bauer 3. Så. Har du någon rapportering där från Matte? Du var ju där och spelade, du deltog ju för Böfelen.
Jag tror att spela, så min kropp är helt förstörd nu. Jag har kastat så mycket. Och i mitt lag har vi ju en massa förvuxna juniorer också. Och vi bodde vid en nioårsbana. Så fort vi hade tävlat färdigt åkte vi ut till nioårsbanan och fortsatte spela. Så jag är färdig. Jag är slut. Men om vi går till tävlingen, den riktiga tävlingen då, LHSM, så är det ju som Jenny var inne på där. MPO är så sjukt jämnt nu. Det finns, alltså innan så tänkte jag att vinnaren kunde komma ner från sidningsgrupp 3. Men när vi väl är på plats och spelar så skulle vinnaren lika gärna kunna kommit från sidningsgrupp 4. Det finns inget lag nästan på hela liksom tävlingen som inte kan utmana vilket annat lag som helst. Och det ser man ju också när första omgången så delade alla topplag sina matcher, tror jag. Jag tror det var lika i alla i sidningsgrupp 4:s matcher. Eventuellt att det var någon som tog det, men jag tror det var så. Och så såg det ut liksom. Man går ju vidare på 3 poäng. Mm. Liksom, man behöver inte vinna liksom. Ja, i vissa grupper går du vidare på 2 poäng. Det är så liksom riktigt, riktigt jämnt. Och framförallt skulle jag säga att det är lagens tredje och fjärde personer som har blivit så mycket bättre nu än vad det var tidigare. Tidigare kunde man komma ganska långt på 2 riktigt bra spelare, men du måste ha liksom bra spelare genom hela laget och också kanske lite specialister på olika saker. Den banan vi spelade så var det en stor fördel om man kunde ha en vänsterhänt och en högerhänt eller en backhandspelare och en forehandspelare i dubben exempelvis. Och sådana saker. Så att det är verkligen en nivå till på lag SM nu som inte har funnits kanske de tidigare åren.
Mm. Ja. Det är ju, å andra sidan så kan man tycka liksom att det är snårt att det är 16 lag som gör upp om det. Och det är ju fantastiskt roligt också att vi hade ju 44 lag anmälda till kval också. Så totalt sett så har vi ju liksom 54 lag som på något sätt, ja, kanske deltag är väl fel att säga, men som ändå har haft någon sorts
satsning.
Ja, men satsning mot att vara med totalt. Sen var det 10 lag som hade sin plats klar sedan förra året. Och nu då så var det 44 lag som ville in, och så var det kval på ett gäng platser för de återstående 6 platserna som fanns. Så att det finns ett stort intresse för lag SM också, ska vi säga. Det är liksom inte som för 12-13 år sedan när Umeå hade 3 lag med i lag SM.
Nej.
För att det var så tunt intresse. Skellefteå hade väl 1 eller 2 lag med också.
Mm.
Och det är ju kanske lite märkligt kan man tycka där och då, men det är ju den här discgolfboomen som har varit de senaste åren som har gjort att det finns så mycket spelare och klubbarna växer och att det här även har tagit sin plats ordentligt nu. Och även efter att vi har kommit med och är med på SM-veckan också, gör ju också av sig att folk får upp ögonen för sporten.
Sen är ju liksom matchspel då, Jenny var inne på det också lite där. Det är så speciellt för de bra spelarna blir lite sämre i matchspel. Man får inte lika bra betalt för sin jämnhet kanske. Och de lite sämre spelarna, om man får uttrycka sig så, blir bättre. Mm. För det märks inte att de skulle gjort en nia på den där par femman. Utan det är bara ett förlorat hål. Och det gissar jag, du märkte av ganska mycket Jenny i eran klass också. Där du får möta spelare som du kanske i normala fall slår ganska enkelt.
Ja, alltså det var ju dels det. Sen, jag hade ju tränat matchspel 2 gånger i mitt liv tror jag innan vi åkte upp dit. Så det kanske inte var optimalt. Men nej, alltså första dagen där jag visste inte vad jag skulle ta vägen till. För jag drivade jättebra men jag var skakig liksom. Jag satte inte mina puttar och då kvittade för alla kan rädda par på hästhagen. Eftersom det är ganska så här förlåtande bana. Så då var det liksom, då började ju paniken komma lite hur liksom hur ska jag särskilja mig från om jag bör vinna mot liksom. Lite som du säger. Men det var ju bara att fortsätta och gitta på liksom. Det kom ju sen så att man satt sina birdies. Men det blir ju mycket jaga birdies då. Helt klart. Så det var annorlunda.
Det är väldigt påfrestande som liksom toppspelare. Jag har ju fått testa på att spela lagelsen både som toppspelare och nu som föredetting. Och det är väldigt, väldigt mycket lättare att spela nu. Att gå in i matcher och inte ha något att förlora. Jag spelade en singel mot Sam Sommerfeld från Spindisk som jag hade äran att vinna. Liksom. Och jag märkte att jag vann den mycket på att han blev frustrerad för att han är ju en bättre spelare än mig normalt. Men jag puttade ganska bra och kastade stabilt så att han fick liksom inget gratis. Och det blev mer och mer frustration. Och på det sättet kunde jag vinna hål.
Nej, men för det märkte jag också i, jag tror det var i just finalen. Då tror jag att jag ledde med 5-1 eller något mot Sara. Och sen gjorde jag 2 misstag, 2 hål i rad. Och sen bara smack. Helt plötsligt stod det 5-3 liksom. Mm. Det vände sjukt fort i match. Och ger man lillfingret så kom ett längre.
Har du någon annan taktik när du spelar matchspel nu? När du har spelat några matcher? Liksom, ändrar du upplägg på hålen och sånt?
Nej, det skulle jag inte påstå. Jag hade egentligen samma gameplan från 10 som jag har när jag tävlar individuellt också. Det var väl mer att jag var tvungen att lära mig att hantera det mentalt. Och inte känna alltså pressen. Det blir en helt annan grej nu när du spelar mot en annan spelare. Jag är ganska bra på att bara spela mot mig själv när jag tävlar. Och mot banan. Men man var tvungen att acceptera att ja, men nu har hon kastat dåligt. Då kan du acceptera ett par. Istället för att gå för en birdie med ett stup bakom liksom. Så det var väl mer det att man fick spela lite klokare ibland.
Jag föredrar nog
ändå vanligt spel. Jag vet att det är jättemånga som har sagt efter helgen att men det är så himla bra matchspel och det är kul liksom. Och jag köper ju det för det jämnar ju ut extremt mycket. Min personlighet passar nog bäst på vanlig score, tror jag.
Tommy, du känns som en matchspelspelare.
Ja.
Jag är extremt dålig i matchspel.
Är det så?
Jag blev ju utkastad från Mellgrens matchspelsupplägg här inför i år. Av mig själv. För att jag kan ju inte vinna.
Annars känns det liksom det jag sett när vi har spelat lite uppvärmningsvarv och sådär. Det känns som ditt spel passar egentligen för matchspel.
Ja, kanske.
Men,
det är nerverna. Det är som vanligt. Nerverna, jag håller inte.
Nej. Den perfekta mixen skulle vara du och Nicke. Nicke som har nerver av stål. Han blir aldrig nervös.
Ja, just det.
Jo, jag är psyke som en tvättbjörn, stackaren. Går inte att spela matchspel då.
Nej. Har du aldrig sett YouTube-klipp på Fainting Goats? Det är mitt nervsystem när jag ska vinna något.
Nej, men det är helt klart framförallt en rolig mix att få in någon typ av matchspel under säsong också. Och inte bara gå på score hela tiden och försöka men hela tiden ha hjärnan med sig. Utan det blir ju i matchspel så blir det en kortare fight hela tiden. Det är som en boxningsmatch med flera ronder medan du springer ett maratonlopp en 18-årsrunda liksom.
Ja, det är så lätt att spela matchspel, alltså när man spelar matchspel, att glömma ett dåligt hål. När jag spelar själv och spelar på score, då kan det där dåliga hålet liksom vara fast i bakhuvudet i flera hål efteråt. Men här har jag på ett helt annat sätt, det är liksom borta när hålet är över. Om det bara är ett, liksom ett dåligt hål, ett dåligt kast, då släpper jag det. Sen kan man ju såklart fortfarande vara inne i en period där man puttar dåligt eller någonting sånt. Det kan ju bita sig fast på ett annat sätt. Men just ett misslyckat hål, det försvinner på en gång för mig när jag spelar matchspel.
Jag är med dig där, Mattias. Och precis som du var inne på, det här med att de i någon situationstecken lite sämre spelarna blir bättre och så vidare. Jag upplever ju själv att jag blir en bättre spelare när jag möter bättre spelare i matchspel. För skillnaden blir inte så stor. Och man tar fler poäng än vad du hade tagit kast på en 18-0-runda. Så för ego-boosten så är det nog nyttigt att få in lite matchspel också.
Det är ju, och det jag tycker också är med matchspel, om man möter en spelare som man liksom på förhand känner att den här spelaren är bättre än, för att man har gått betydligt bättre score på den banan man kanske spelar, än man liksom, att man har lite sån koll, det är ju att man känner sig, man lägger ju en press på sig själv då, att jag måste vinna det här året och jag måste vinna det här året och det här året ska jag bara vinna, alltså. Så att det är också, man ska hantera den egna pressen man lägger på sig själv också. Framförallt när man möter spelare som man, ja, men på pappret i alla fall är en sämre spelare. Sen kan ju vissa spelare kan ju ha en superbra dag också, medan man själv inte ens är nära att ha en bra dag. Men det är just det, att hantera den mentala biten. Men jag tycker att matchspel tycker jag är jättekul, för man får på något sätt så, i alla fall jag tar ju fram en annan aggressivitet i spelet än då jag går de vanliga runderna. Man går för mer puttar, man lägger inte upp lika mycket och sådana saker. Så därför tycker jag att matchspel är ju nyttigt på det sättet också. För att då kan man kanske visa för sig själv att, men jag kan ju faktiskt sätta den här 17 meters putten. Och jag har gjort det 2 år i rad. Liksom.
Det är ju jättekul. Jag spelar ju mycket dubbel i det liksom, och puttar sist, kastar sist. Så jag får ju många sådana chanser som du pratade om, och liksom just gå för många puttar som man kanske skulle vara lite försiktig på i normala fall. Och puttning är ju lite av min lite starkare sida, vilket gör att det blir ganska kul då att kunna gå för allt ifrån 30 meter inåt ungefär. Liksom.
Precis. Ja. Tommy, yep. Den stora besvikelsen.
Men, eller besvikelse. Jag upplevde irritation i sociala medier under lag-SM helgen. Det här att vi har blivit så van med att vi faktiskt kan följa livescore och så vidare så enkelt med att bara plocka upp telefonen. Och så helt plötsligt kom vi på lag-SM och så kan vi inte det. Och jag upplevde att det var lite olika bud kring varför inte. Jag tänker, Matte, du har ju bättre koll på vad det är som faktiskt kan ställa till det i de system vi använder som inte nu funkar för lag-SM.
Nej, alltså så här, att det är såklart att vi från förbundets håll också vill kunna ha livescore på lag-SM. Det är ju ingen snack om. Men man måste någonstans tänka på, vad kostar det att ta fram de här systemen? Vad är det liksom det kostar? Och hur många tävlingar kan vi utnyttja det? Och där går ju inte kalkylen ihop riktigt än. Men ju mer funktioner Xing exempelvis får in, nu har de fått in dubbel, kan de få in matchspel, så börjar vi liksom närma oss ett lagspel också, och då blir inte investeringen riktigt lika stor i framtiden. Och sen har vi också sådana grejer som pickning. Det är en jätteviktig del i varför det är svårt att lösa. Lagen sätts ju en kvart innan man kastar ut. Och det måste ju på något sätt lösa sig tekniskt, och det är såklart att man snabbt kan komma på en lösning på det, men det ska funka i det här scenariet och det här och det här och det här också, och det är där det är tekniskt komplicerat att få till en bra lösning på. Inte
du ska
omöjligt
kombinera 3 matcher i ett liksom.
Ja, exakt, det
plus
också.
Plus pickning och få upp det i en livescore och få ut det i lagnamn bara. Det är många turer fram och tillbaka innan vi får livescoren som vi är vana att följa med på en vanlig NT eller ett SM.
Ja, det måste nästan finnas en funktionär med varje grupp för att det ska kunna funka praktiskt. Men där ska jag ju ge en liten hyllning till många klubbar. Väldigt, väldigt många klubbar är jätteduktiga på att rapportera. Västervik sänder väl nästan alla sina matcher live, tror jag, på deras Facebook. Via mobiltelefon såklart, men man får ju en uppdatering hela tiden. Och Ymer brukar alltid vara duktiga med att lägga skåror. De startar ett inlägg och sen lägger de hur det går lite då och då. Och många föreningar har ju fler än fyra spelare på plats, så att det finns någon som hela tiden kan rapportera in. Mm. Så att det vill jag skicka med till de som är nyfikna. Kolla sin egen klubb och kolla dem man möters Facebook. Det är inte helt ovanligt att det rapporteras där i framtiden också.
Det är väl enda chansen för en annan att få åka med på ett lag SM som social media, vad heter det? Social media manager.
Exakt.
Det är det jag får lägga in min motion om till nästa säsong.
Exakt, du hade gärna fått join oss. Vi var ju bara fyra. Så.
Jag kanske till och med ska starta konsultbolag. Köra. Se vem som erbjuder mest.
Och i den här pengastinna sporten discgolf.
Jaha, exakt.
Ja. Men du, jag tänker igen att vi behöver inte uppehålla dig längre, utan vi säger stort tack för nu. Och så sen ska vi även säga att vi har ju planerat in att Jenny ska vara med på riktigt längre fram i höst tillsammans med oss i podden. Då ska vi prata mer om dig och din karriär i stort och det arbetet som ni håller på med i Jönköping och så.
En hel timme med bara Jenny Larsson, förstår ni vilket drömavsnitt.
Försöka ha det avsnittet utan att nämna McDonald's.
Ja. Jag tror jag kan Jennys McDonald's beställningar utan till efter vi var i Luleå.
Ja.
Nej, men tack snälla ni för att jag fick komma med och tack för alla grattishälsningar.
Ja.
Ta hand om
det gott, så hörs vi.
Detsamma. Ha det fint. Hej.
Goa småländskande. Nu är det minoritet igen, Matte.
Nu blir det jobbigt. Ska vi inte ringa upp henne igen?
Nej.
Nej.
Ja, du får ta fram en bild på det. Bara stå och titta så här, låtsas att hon är med.
Jag är ju en sån där människa som är helt kass. Umgås jag för länge med någon som har en viss dialekt. Det är som åker med Tommy till Enviken en helg. Då liksom på vägen hem får man höra hans grundspråk på något sätt. Och jag är lite likadan. Ska jag åka ner på västkusten för länge så...
Men där kan ju ingen slå Elina ändå. Hon är ju en klass för sig när det gäller att skifta dialekt. Nu har jag hängt med Amanda en helg och det går inte att prata med henne. Man förstår inte ett ord.
Amanda har ju dock en av Discord Sveriges skönaste dialekter, måste du
absolut
säga. Så att,
men Elina blir ju en kopia direkt.
Ja, det är härligt. Magiskt. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt roligt. Tommy, vars är vi nu? Vart ska vi nu? Vart i programmet?
Nej, men jag tänker väl att vi ska ta och göra den här giveawayen.
Just det. Det tycker jag låter som en bra sak. Har du förberett och gjort klart allting?
Ja, jag har väl förberett lite grann här. Tänkte jag ska bara hitta någon bra sån här lottgrej här.
Vi är som alltid väl förberedda och har gjort i ordning innan.
Eller nej, vet ni vad vi gör? Mattias. Ge mig en siffra mellan 1 och 64.
15.
15. Ja, vi gör det väl inte svårare än så, än att vi räknar uppifrån och ner.
Jag skulle ha sagt 62, så han hade suttit en stund.
Ja, det hade varit roligt.
Säger vi grattis till Simon Löv som har vunnit den här giveawayen i samarbete med nordicdiscgolf.se. Stort grattis Simon. Jag hoppas att du lyssnar även på det här avsnittet, för då kan du bara slänga iväg ett litet mästerkedja ut, så ska vi fixa så att du får dina grejer.
Du, på tal om att ha jobbat ihop till någonting, så som jag sa till Jenny, han har väl lyssnat ett antal timmar för att förtjäna den här vinsten.
Det tycker jag definitivt att han har gjort. Får tacka Mattias också på kuppen. Får hoppas att han inte tjuvkikade i
fantastiskt roligt. Och stort grattis Simon till dig. Nu försvann Tommy, tror jag. Det hände någonting med honom. Men han dyker kanske upp här igen. Vi ska smita oss framåt och prata om vad som har hänt på andra sidan pölen. Det uttrycket var länge sedan vi sa i den här podden. Andra sidan pölen. Men nu säger jag det i alla fall. Nu ska vi över till andra sidan pölen. Ja, och där är vi nu. Andra sidan pölen. GMC, Green Mountain Championships. Hur mycket av det har du sett i helgen, Matte?
Ja, men en hel del. Jag har missat mycket av damerna. För det, då har ju vi...
Ja, vi har väl, nio år där.
Ja, exakt. Då har vi varit ute och kastat valv 77 för dagen. Men det har blivit lite från MPO. Och jag har ju såklart haft koll på vad som har hänt på damsidan också.
Mm. Ja. Vi kan väl säga så här, det var ingen baksmälla för Kristin Tatar i alla fall. Hon vann igen. Det börjar bli lite som vi pratade om för något år sedan, att Paul vann igen. Nu Kristin Tatar
vann. Hon känns inte
igen.
Som att hon kan bli mätt på det riktigt. Det känns som att hon blir aldrig riktigt nöjd, så hon vill hela tiden utveckla någonting och bli lite bättre, och det gör vi på nästa tävling, och så blir hon inte färdig med att vinna.
Nej, hon är en mästare på riktigt. Mm.
Jag får bara svårare och svårare att läsa av hennes liksom, kroppsspråk och hennes inställning till discgolf ju fler tävlingar som går nu. För tidigare har jag känt liksom, att hon kanske hon lever lite grann på eufori när hon spelar bra och vinner gång på gång på gång. Och nu tycker jag det är så svårt att kunna läsa av att... Ja, men, när ska det heta stopp? Jag är ju rädd varje tävling att okej, nu kommer liksom, nu kommer baksmällan. Nu är det utanför pallen. Och så vinner hon igen. Och jag kan inte någonstans känna mig bekväm med att hon är så bra.
Men för var det runda två som hon tappade lite?
Ja, men samtidigt tappar och tappar.
Ja. Ja, alltså om vi... jämfört med hur hon spelar.
Ja, jo.
Men hon hittar ju tillbaka på en gång. Alltså det finns ju någonting där som jag inte tror man kan träna sig till riktigt. Utan det bara finns där.
Och det mönstret har vi sett i fler tävlingar också. Att det är någon runda som kanske... den är ju fortfarande hur bra som helst. Men den är lite under vad den som har sin bästa dag på jobbet. Där och då. Men lyckas ändå vända det, precis som du är inne på Mattias. Till tredje rundan och fjärde rundan. Och liksom... ha 300% under och en som är 90. Mm. Och ofta så räcker det i dagsläget, och det räcker ganska långt med tanke på att hon har marginal ner till andra platsen. Mm. Och jag, nej, och träna sig till något sånt, jag tror att du måste bara, det är erfarenhet och det är bara en allmän liksom trygghet i sig själv och sitt spel, men framförallt att hon liksom, det finns inga hjärnspöken där heller, som man ser både hos henne och Evelina framförallt när man kommer på green, och Paige kanske har haft lite mycket på sidan av och liksom mycket annat som spelar in som påverkar hennes spel, och det kan jag inte se hos Tatar.
Nej, för hon har ju också mycket vid sidan om, alltså man ska ju vara medveten om vilken uppoffring hon gör med sin dotter, hur mycket det måste sätta sig psykiskt på henne, men på något sätt så lyckas hon stänga ute den när hon väl är på banan och tävlar. Alltså om hon använder det som bränsle kanske, att ska jag nu göra de här uppoffringen så ska det vara värt någonting också. Jag vet inte hur hon gör, men det är bara extremt imponerande.
Ja, och det kan jag bara koppla till själv liksom. Jag menar, jag åkte till Helsingborg och ner Stockholm liksom flera gånger på tävlingar och var borta från min egen dotter hela tiden, och då är det klart att jag liksom går in med inställning att amen, nu offrar jag de här fyra dagarna, de här fem dagarna, för vad då? Se till att göra det värt liksom. Men och så kommer det någon dipp och så är allting bara helt som bortblåst, och så kommer man hem och blir besviken i alla fall. Så jag vet hur svårt det är att tänka bort det. Även om vi spelar på helt olika nivåer så är det fortfarande någon form av likadant tankesätt som jag tror att hon kan ha, men en lyckas med på ett mycket bättre sätt än vad jag gör.
Mm. Det är ju med den lilla skillnaden, discgolf är hennes yrke. Och om man ska vända,
och hon är borta ett halvår från sin dotter, jag är borta 5 dagar.
Ja, nej, men alltså det jag menar är bara att liksom du har ju inte dåligt samvete när du åker på jobbet för att lämna din dotter på förskolan. Det är dit jag vill komma.
Nej, jag njuter.
Ja, det är säkert fler föräldrar som kan skriva under på att man kanske njuter lite då, att jobbet är mer och mer en fristad än jobbigt. Men det jag menar är bara att då kan du åka dit och du kan ju fokusera på ditt jobb när du väl är där. Tävlingen för henne är ju inte tävlingen på samma sätt som det är för oss när vi lämnar familjen och så, utan det är en del av hennes yrke. Det är som att du får ett uppdrag att du ska flytta skoavdelningen till andra sidan varuhuset till exempel. Mm. Alltså, det är mer så, men absolut, det är ju, jag tycker att hon är lite så här, hon är ju, om man ska jämföra mot någon spelare i MPO, så Calvin Heimberg är också så här, han är också svår att läsa av, men han kan vara svinbra, visa inga känslor alls när han vinner. Ja, han kanske räcker armarna i luften, med den lilla skillnaden att Christine, hon ler ju emellanåt och liksom skiner upp och så. Ja, Calvin, han är lite discgolfen Steven Seagal, finns inte många olika uttryck där på sådär.
Men suddiga Steven.
Ja, nej, men alltså hon, nej, Tatars psyke, rusket, pannben är rusket tjockt alltså.
Det är just det här som jag liksom avundas, att kunna se på henne, alltså vilken, hur harmonisk hon känner sig i sig själv och liksom trygg.
Mm.
Och allting, för jag menar, det är vad hon utstrålar för mig. Och jag avundas det. Och beundrar det något så grönjävligt.
Det måste ju vara lite som vi var inne på lag SM också, som motståndare där. Just det här med frustrationen att man inte når fram. Man kommer liksom inte, även om jag kastar bra så är jag inte i närheten. Liksom motståndare måste nästan känna matchspelstänk när de spelar mot henne. För att jag tror hon gör motståndarna nästan sämre. I bara att de blir så frustrerade av att de får ingenting gratis. Möter man liksom någon av finskorna där, då vet man att man kommer få lite kast på green åtminstone på dem. Men ja. Tata släpper ju, det finns ju inget område på banan där man bara går och plockar kast på henne. Inte från tee, inte på inspelen, inte vid green liksom.
Nej, och i helgen verkar hon vara hur het som helst när det kommer till cirkel 2 också. Mm. Alltså det är som ingenting som har stoppat henne alls. Sådär. Så att det är otroligt mäktigt.
Men lite så vi kan sätta paritet till då. Just i helgen så hon slår ju Paige Pierce med 31 kast.
Mm.
Smaka på den siffran. 31.
Mm. Det är liksom en halv runda.
Ja. Och Katrina Allen missar katten. Bara sådär. För första gången sedan 2012.
Och det är det här jag menar lite med att de kanske gör motståndarna sämre. Alltså de jagar så mycket just nu. Så att de marginalerna är så fel på dem. För att de ska kunna mäta sig med henne.
Mm. Och jag liksom så här, man kan ju tycka att. För det har vi tjatat om. Eller kanske inte vi. Förlåt Tommy, jag ska inte säga vi. För jag ska säga att jag har tjatat om att man har blivit trött på att Paul vann så mycket. Typ under... ja, det var väl 2020 där innan covid.
2019.
Och 2019 också, men 2020 sen, när innan covid kom in och ja, sabbade mycket. Så, men så var man så otroligt trött på honom. Men jag tänker att det här är det bästa som kan hända för FPO också. Att det kommer en sån dominans som Paige förvisso har varit under många år, men nu kommer en ny. Och Paige är ju fortfarande med där uppe. Liksom. Hon har vunnit någon major så liksom, hon är där och driver. Men just en sån här 31 kast. Nu, det är en tävling. Men fortfarande så liksom under VM. Det var ju liksom aldrig något snack. Det var ju liksom från runda 1. Och sen höll det bara i sig resterande 4 runder för ett Tatar. Och jag tror att det här är bra. För nu finns det någon att jaga. Och det här har vi har fått in från en lyssnare och en som har varit med som gäst också, som har sagt att det finns ingen att jaga. alltså spetsen har blivit för bred, att det är mer som mellanmjölk på allting. Det finns ingen riktig spets. Och nu kryper ju Tatar upp där då, och kanske är den spetsen som FPO börjar titta på och börjar jaga. Så, och vi får ju se, men som det känns som hon har spelat i år, så jag ser inte att det är någon som ska kunna rubba henne från att ta hem totalen.
Ska vi bara kasta ut player of the year direkt eller?
Ja, den är tvivl. Alltså, blir det någon annan så kommer jag raids quitta med discgolf.
Page har 2 majors i år.
Ja, skiter i vilket. Och nog på stordäng.
Det kommer jänkarna att se till att det ska nog kunna vara värt en del, ska du se.
Ja, det är klart de gör.
Nej, jag tror vi är överens alla tre här om att det inte kan sluta på något
och
annat.
Och de kan inte blunda för det nu, det går inte. Och jag tror inte de vill. Alltså det känns som att hon har en ganska stor fanskara på andra sidan pölen också.
Ja. Ja. Ja.
Det tror jag. Det är helt enig om. Ska vi nämna någonting om att sockerbomben gick och dängde hem det i MPO. Men det var tight. Det avgjordes på sista hålet.
Ja, återigen så är Dickerson han som aldrig kan vinna. Bästa spelaren som någonsin aldrig vinner.
Discorfens Foppa.
Jag vill höra era åsikter om Rickys sätt att fira puttar, vinster, hans kroppsspråk och hur han liksom agerar när han sätter puttar.
Nu har jag inte sett så mycket i helgen, men jag har sett att det var diskussioner kring det i sociala medier och på Twitter har det varit en hel del kring det också. Alltså, jag tror... Det är lite pådrivet av Ari också, hans spelaragent eller vad vi ska kalla henne, manager eller vad hon nu har för roll, som står och gapar och skriker så fort han sätter en 3 meters.
Kapo.
Men det man, jag vet inte. Jag tycker inte... Det är inte... Jag gillar det inte riktigt. Det,
alltså... En putt sätter du 18 gånger på en tävling liksom. Visst kan jag tycka att man kan få knyta näven och liksom tacka publiken för att de applåderar. Men det behöver inte bli en show varje hål liksom.
Nej, lite så. Jag gillar ju de när man liksom ser en spelare försöka hålla emot men den inte kan, utan man ser att den där handen åker upp och knyts liksom utan att spelaren ens tänker på den nästan. Då får jag liksom, det är då rysningarna i kroppen går och man förstår, liksom kan känna glädjen. I Rickys fall blir det så mycket skådespel just nu. Så jag är lite inne på din väg där liksom också, Nicka, hur du tänker på det. Det känns som det förstör lite av det man skulle vilja känna med honom när det händer. Jag skulle vilja liksom känna, jag har inget emot Ricky som person och inget att han vinner, utan det bara förstör själva känslan i det. Jag vill kunna liksom sätta mig in i hans situation, men det är ju så som han hoppar omkring nu, så alla vet att han sätter allt innanför cirkeln. Han behöver inte jubla varje gång. Det är liksom...
Jag jublade när han missade den 4 metern.
Då gjorde du så.
Kedde ut i runda 3.
Du direkt bara, hur länge till podden?
Jag var överlycklig. Va? Nej, men får jag bara flika in där, Matt? Just det här med, om vi återgår till VM igen, så jag förstår liksom reaktionerna på folk när Paul drar putten på hål 17, men på hål 16 så är det inte lika liksom, där är en 6 meters putt eller 7 meters putt som han sätter liksom precis som vilken som helst, och ja, det är en jätteviktig putt, han knyter näven, går vidare, och sen när tävlingen är avgjord, då vill vi ha firandet som han, som Paul också hade under USDGC i fjol. För den putten betyder liksom allt det här och då.
Ja.
Och då är det dags för explosionerna.
Och händer det någon enstaka gång, då känner man det. Då får man spelarens känslor själv liksom. Men händer det varje hål, så blir man bara mätt på det.
Ja. Nej, jag tycker väl att spontant känns att Ricky har förändrats.
Väldigt mycket frustration nu också. Alltså tätare mellan gångerna kan jag uppleva också. Eller jag upplevde det i helgen. Att det är mycket det, sparka i gruset, lite mer Paul när han är som värst, och lite igel i sättet att liksom veva med armar, och ja, han känns frustrerad. Även om han gick och vann i helgen så var det många gånger som han kändes verkligen ur balans.
Mm. Ja, nej, det är ju det, är det där som är det, jag tycker att Ricky, det har hänt någonting, och jag vet inte om det är att han att Ari har kommit in i bilden eller vad det är, men någonting har hänt med honom som person, alltså som man ser honom utifrån. Jag känner inte Ricky så, men man på något sätt, man har som lärt känna han genom rutan, och någonting har hänt, alltså det har blivit någon förändring kring honom. Och sen om det har att göra med Aris intåg, kanske inte, jag törs inte svara på det, men det, spontant känns det som att det är någonting där. För sen hon kom in i bilden och började gapa på tävlingar, jag kan bli sjukt frustrerad, och jag tycker att det är otroligt provocerande att hon gör, för det är liksom, de andra spelarna såklart hanterar det och gör det också förmodligen, men jag tycker att det är, hon är inte publik på det sättet. Att publiken tjoar och kimmar, jag har inga som helst problem. Men hon är inte publik. Hon är där i en part att vara liksom, ja, hon är hans manager. Hon är inte ens kaddy heller. Liksom det, nej, jag gillar det inte. Jag tycker att det där borde stävjas.
Jag sätt. Tror lite som en tonåring som försöker hitta sin plats bland alla andra. Där är Ricky nu också. Han kom in och var ganska osäker och fick ganska mycket fans på att han var lite osäker och inte samma självförtroende som Paul hade. Sen blev han lite självsäker, och sen som du säger, om det är att hon har kommit in i bilden eller någonting annat, så han försöker hitta sin liksom profil, sin del i det liksom, och har nog inte riktigt landat rätt i det. Han är han försöker vara lite kanske Lisott liknande i det, men Lisott gör det liksom mer spontant. Det blir och på ett lugnare sätt, det är inte lika hetsigt när han gör det.
Nej.
Men Lisott är ju lite dimmig så att han blir liksom satte en putt. Oh, yes. Han känns som inte lika brydd. Han är inte lika med.
Nej.
Det känns som att han alltid har tankarna på annat håll. Och så efteråt, om man hör en efterrundan intervju med Simon, då är det liksom, ja men jag är glad, det kändes bra. Jag var ju dålig på green och satte inga puttar, men jag kastade bra i alla fall. Det var roligt att spela.
Jag är glad att jag fick vara med. Jag är tacksam för det.
Ja, men han har ju liksom, han blir så avslappnad på det sättet, och det är jäkligt likeable för många det också. Ja, det var helgen.
Det var helgen som var. Ricky vann, Kristin vann. Nog om det. Nu, helgen som kom. Visst är det helgen som kommer, va?
Ja.
Så det, jag är för dålig. Det är en men av nej, mina vänta favorittävlingar.
Nu får jag avbryta här lite och försöka vara lite programledare en stund. Har vi inte glömt något som vi måste nämna från tävlingen? Har vi inte en svensk som har gjort en ganska bra tävling?
Jo!
Jag trodde ni sa det när jag försvann.
Nej, det gjorde vi inte. Såklart, Matte. Det är bra att du bryter in. Vi spinner ju på som en...
Det står högst upp i körschemat.
I vinkelvolten. Linus Karlsson. Jag har en grym fin prestation. Och när jag slog faktiskt på finalrundan. Jag tänkte att jag skulle se så här, utkasten på hål 1. Och så ska jag försöka hålla i en stund. Men när det spöregnade. Alltså jag tappar ju sugen att se på discgolf när det spöregnar. Och man liksom får se... Man får ju flashbacks till Västervik 2021. Liksom,
och det när de enda jag in. Tänkte då var Linus är en så bra regnspelare. Det här vill jag se.
Ja, nej. Så att jag såg första tre hålen följde jag med. Men sen var det som att de slutade liksom följa Chase Card. Och de bara flikade in någon nu och då. Så att, men Linus slutade i alla fall till slut på en delad åttonde plats. Och det är ju en grymt bra placering sett i startfältet också, ska vi säga.
Jag hoppas det har lossnat för en lute. Nu har han gjort två helger i rad bra placeringar. Att, vi vet ju vad han kan, men det känns ju inte som att han har liksom fått ut det. Det började ganska bra, tycker jag, de första tävlingarna i år. Mm. Men sen har det bara gått ut för olika anledningar. Liksom. Men det här kan nog vara början på något riktigt bra, tror jag. Skönt att få avsluta någorlunda okej och visa vad man kan inför nästa säsong.
Mm.
Definitivt. Jag menar, kliver vi in på Maple Hill i helgen, jag menar, där är en bana som vad som helst kan hända. Liksom, håller man ihop det och han använder sina styrkor i sitt spel på det sätt som vi vet att han kan göra, då kommer han kunna skapa riktigt fina resultat i Massachusetts också. Mm. Tror jag. Och jag menar, en åttonde plats på Green Mountain Championship i den delen av säsongen vi faktiskt är nu. Det är enorma styrkebesked från Linus.
Det är ju många som jagar poängen nu för att få vara med hela vägen in.
Yes.
Mm. Så är det. Nej, men så stort grattis till dig, Linus, att du får prestera igen och göra en fin prestation, såklart. Är det okej nu, programledaren, att gå vidare till MVP?
Nu får du gå vidare.
Tack för det.
Jag ska lägga ut en screenshot på körschemat sen så att de förstår att jag inte hade någonting med det att göra.
Ja. Nej, det är lugnt, Tommy. Du kan skylla på mig i det fallet, som du alltid gör. MVP Open det här igen. Maple Hill, kanske världens bästa bana. Det är lite delade meningar kring det. Men av många man pratar, eller som man läser om, som säger sitt om den banan, så tycker de att det är världens bästa bana.
Ja, men det beror alltid på skicket på rudan, brukar jag säga.
Det är sant. Det är sant. Men MVP Open, Maple Hill, klassisk bana. Vi får väl säga att det är Lisotts hemmabana. Och jag såg att han ska vara med på OTB Skins, som ska spelas in i dag, onsdag, när ni hör det här. Så ska de spela in det, och det känns ju som att det längtar man. Jag längtar nästan mer efter att få se coverage på Skins-matchen. När man vet alla trickshots som Simon har gjort på Maple Hill, så känns det spännande att få se honom på Skins där.
Det är någonting jag tycker att vi ska rodda ihop som en tävling, en riktig Skins-tävling. Och då är det inga $100 per hål vi snackar, utan då är det riktiga pengar.
Då är det 20 kronor per hål vi kan...
Ja, exakt så.
Ja, det har varit riktigt kul. Råd. Jag skulle kunna ställa upp och filma lite om vi gjorde det någon gång.
Ja,
det hade varit sjukt roligt att köra en riktig Skins-tävling. Men intressant inför Maple Hill. Herrfältet är bantat till 67 spelare och... damsidan har 41 spelare i fältet just nu. Och det beror ju på det här med slutspelet. Mm. Som de säger, eller playoff. Inför championship. Och det är väl den sista tävlingen nu innan USDGC och sen DGPT Championship, va?
Mm. Amen.
Ja, ni nickar medhållande.
Ja, jag har ingen aning.
Jag försöker bara ge dig lite självförtroende med att nicka att du säger rätt. Sen vet jag inte om du har rätt. Men om du säger det med pondus så kommer alla att tro på det.
Jag har rätt.
Ja, det är bra.
För en gångs skull. Nej, men historiskt sett en bana som både Paige Pierce och Katrin Allen har spelat bra på. Jag tror ju att Evelina kan göra show här också tillsammans med både Kristin och Henna Blomros. Sen ska vi inte... säga nej till någon annan som vill vara med och slåss i toppen där heller. Utan jag tror att på de sidorna är det här öppet spelfält. Och vi håller såklart en extra tumme för våra europeiskor.
Det är dags för Henna nu.
Nej. Kiki får fortsätta vinna.
Är det så?
Jag tycker om, ja, jag tycker
okay. Ja, ja. Du har rätt. Som alltid.
Ja.
Här sidan är väl ännu mer öppet. Vad säger magkänslan, Matte?
Dickerson. Han vill ha revansch nu. Han är inte nöjd med hur det avslutades.
Nej. Vad är din känsla, Nicke? Liksom.
Nej. Han kommer att få se på ett feature card och that's it. Vi får se av han på helgen. Jag säger Dickerson, jag också. Det är en sån typ av bana för han.
Jag tror på Drew Gibson i helgen. Han har legat på latsidan för länge den här säsongen nu. Nu är det dags att ta minst.
Vad hände där egentligen? Han började ju så riktigt bra.
Ja, men som han avslutade i fjol var ju... Han fick väl rulle på det. Sen vet jag inte. Han kanske...
Han träffar en tjej. Det är inte svårare än så. Han träffar en tjej och sen...
Ställer bara till. Min bag var vit i början och... Så träffar jag en tjej och nu är det massa färger i vägen.
Ja, du ser.
Det går inte.
Det är i och för sig inte bara av ondo att du har lite blandat i vägen. Tycker jag.
Men stoltheten finns kvar.
Ja.
Det är det viktigaste.
Precis.
Nej, men det är väl det om det. Jag tror att det kan hända vad som helst i helgen. Och ja, sista tävlingen innan Championships. Det var någonting mer jag skulle säga, men jag tappade det.
Ja.
Tyvärr. Jag tänker att vi har passerat snart. Vi är uppe en och en halv timme snart, Nicke. Ja. Vi behöver få ut det här avsnittet och säga stort tack till Mattias. Vill du fylla i någonting nu så här på avsnittets höstkant?
Nej, jag tackar för att få vara med. Och de som bara lyssnar på er, de ska veta hur fina ni är. Ser väldigt fräscha ut. Solbrännaren ligger kvar fortfarande.
På en av oss i alla fall.
Jag hittade min rakapparat igår kväll. Igen. Det har vi inte sett sen Luleå. Nej, men tack för fina ord, Mattias. Det är en ära att få ha dig med. Och du är alltid välkommen att ta plats bakom micken och leverera i gammal vanlig anda.
Tack.
Med det så säger vi väl stort tack till Nordic Disc Golf ännu en gång för fina produkter i en giveaway. Och stort grattis Simon Löv till vinsten. Sen vill vi såklart tacka alla våra fina Patreons och alla som lyssnar på oss. Finns det någon som har lyssnat på 183 avsnitt? Matte är uppe 181.
Ja, det är två jag inte lyssnar på än.
Ja. Vi får se vad vi kan göra för att få det till 183. Kanske får dela upp. Men stort tack till allihopa som lyssnar, som sagt. Och tills nästa vecka, Nicke. Eller Mattias.
Ja, vi kastar väl inte kedja ut, va?
Nej, vi tar och skippar det. Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.